I Guds faderns och sonens och den helige andes namn, låt oss bedja. Vi beder dig så innerligt att du vår själ förunnar, att alltid stärkt och mättad blir där man ditt ord förkunnar. Och låt oss här en skymd få se av dig och av din härlighet till fröjd för utan ände. Och giv oss så Gud din ande god som på din väg oss leder, upplyser, styrker, håg och mod, och så vår själ bereder, att vi ditt ord kan rätt förstå, och oss därefter ställa så, att ditt namn alltid helgas. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Romarbrevet 10, vers 17. Dessa ord från Paulus är viktiga att ha med sig när en människa genom ord och handling vill vittna för sin omgivning om den frälsande tron på Kristus. I ordet tala om korset och frälsaren som dött och uppstått, och i handling leva efter den omvändelse man gått in i, alltså ett helgat liv. Sådan ser och märker det barn som inte lever i det sanna ljuset. Ljusets barn är präglade av Guds ord. Guds ande verkar genom Guds ord. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Nu står det predikan i folkbibelns översättning, men egentligen står det hörande. Alltså när man hör, då kommer tron, eller man kan också då säga att Guds ande verkar när människor hör. När Petrus predikade hos Cornelius så föll ju anden över människorna, står det till exempel. Om ni slår upp ordet hörande i en konkordans, det vill säga en bok som radar upp de ställen i Bibeln där Bibelns egna ord förekommer, och så tittar ni på ordet höra, lyssna, hörande och så vidare, så märker ni att de orden det förekommer ganska många gånger. Det blir ju så, för mycket av innehållet i Nya testamentet är just tal. Jesus och hans apostlar predikade och undervisade. Och vad gjorde nu då åhörarna som stod där? Jo, naturligtvis lyssnade det eller hörde det. Men sedan då? Hur gick det? Vad hände med människorna? Ja, det var som idag. Det var olika. Somliga fnös och föraktade det hela och gick. Andra tänkte till och några kom till tro. Och detta ska dagens predikan handla om. Vad gör vi såsom människor av det vi hör om i Bibeln? Vad gör du med det evangelium om syndernas förlåtelse och upprättelse i Kristus som blir predikat för dig? Hur förhåller du dig till det? Evangelium är ju glädjebudskap, och det blir där givet eller presenterat, men hur förvaltar du denna gåva som Gud i sin stora nåd och barmhärtighet ger dig? Predikan ska säga något om detta idag, och det blir med uppmaningen som ni ska bära med er att Gud vill att ni vaknar i tid och ni får lov att göra något åt saken. Det blir i två delar, där det första då blir att Gud vill att ni vaknar i tid. I den gamla förkunnelsen så delades åhörarna in i tre kategorier, såsom sovande, vakna och benådade syndare, och det är helt riktigt. Man tog alltså utgångspunkt på att somliga människor inte trodde, andra hade fått upp ögonen, blivit väckta ur sin syndasömn. Och den tredje gruppen var de erfarna kristna som visste om syndens djup i hjärtat, men också att där synden är stor, där blir också nåden desto större. När predikan nu talar om att vakna, så är det en tvådelad utgångspunkt. Dels om att vakna från sin syndasömn och ta vara på Guds kallelse i Kristus. Och dels om att så som uppväckt kristen människa vaka och se över sitt liv. För även det livet ska man göra räkenskap för. Och vi går nu tillbaka till sovande först då. En icke-omvänd människa är ju också kallad av Gud. Även om en icke-troende stöter bort honom, så ska det mycket till innan Gud tröttnar och stöter bort en avvisande syndare. Gud kallar på det som inte sitter i kyrkan på söndag. Han ser och märker att de inte tror eller tänker i banor av att han inte skulle finnas. Dessa människor nöjer sig ofta med att tala om slumpen, eller så ville naturen ha det. Eller så hänvisar man till att kyrkan är den största lögn eller något annat. Dessa bortfrånvända människor vill Gud ha till sina barn. De söker inte honom, men han söker dem. Han vill att det kommer, och det får komma. Jesus har inte kommit för att kalla rättfärdiga, som ingen omvänder sig behöver, utan på de som är sjuka och bedrövade och vill bli fria och friska, även om inte alla ser och förstår det. Detta gör att Gud kan sända en sjukdom eller olycka i en människas väg. Det kan hända något i den framgångsrika livsberättelsen där allt bygger på den egna hälsan, att man är frisk och orkar. Det kan plötsligt, när man minst anar det, rasa samman. Kroppen återhämtar sig inte som den skall, eller så kan en närstående drabbas av något liknande som gör att livet förändras. Det är inte ett slumpens verk, för sådan språkbruk använder bara otron. Där talar man om tur eller otur. För de orden stänger ute Gud och hans mäktiga handlande. Sådant tal är egentligen den verkliga lögnen. Att försöka intala sig att Gud, att han inte finns. Eller är människopåhittat. Men när hälsan tryter, olyckan är framme eller arbetslöshet infinner sig, ja, då blir det istället Gud som finns i bakgrunden. Det är han som kallar på dig. Han vill att du kommer fram. Ja, just du. Och slutar upp med att gömma dig. Lägga av med det där slumpens verk eller tur i oturen. Det finns något helt annat bakom den där falska fasaden. Det finns en evighet. Ett liv utan slut. Detta jordeliv upphör, men din själ slutar inte att leva. Tänk på det. Allt tal om att Bibelns Gud inte finns eller att Jesus inte är Guds son och enda vägen till Fadern och så vidare, det är ju egentligen bara en täckmantel för att få folk att glömma sin evighet. Vi människor, vi är förvaltare av Guds nåderika evangelium. Det har blivit presenterat för dig. Men vad gör du? Fortsätter du att vara en sovande syndare som många svenskar? Eller tar du dig i kragen och tänker till? Är detta livet det enda? Finns det inget mer när hjärtat slutar att slå? Detsamma bör även en erfaren kristen människa tänka som lagt sig till med någon skötesynd. Vill du leva i en riktig omvändelse, så får du vackert se efter alla 10 buden och inte bara 9. Även en Jesu lärjunge kan somna till och därmed behöva väckas och komma till insikten: vill jag möta Gud i detta tillstånd? När det första nu var att Gud vill att ni vaknar i tid, så blir det andra att ni får lov att göra det. Ni får lov att göra något åt saken. När Gud uppmanar dig till att göra något åt saken, så är alltid grundtonen att du får lov till det. Du välkomnas till det. Sådan är Bibelns Gud. Han har berett en väg för dig att vandra på, och den heter omvändelse och tro. Gud har i sin stora kärlek till dig offrat sin infödde son på korset och låtit honom bära all den blindhet, förakt och nonchalans som finns för kristendom. All synd bar Jesus i sin egen kropp upp på korsets trä och försonade det inför Gud. Jesus var död, men se, han lever. Han uppstod på tredje dagen. Gud har gjort så att din evighet inte behöver sluta olyckligt. Det är klart. Jesus har på ett sätt lämnat denna jorden, men han ska komma tillbaka. Det lovar Bibeln oss, och det är inget vi får blunda för och tro att det inte gäller oss här idag. Det gör det visst. Det gäller alla människor. Vi ska alla en dag stå inför Gud. Det är något vi aldrig får glömma, detta med räkenskapens dag. Och Paulus skriver i Romarbrevets 14 kapitel och den 12 versen: var och en av oss ska alltså avlägga räkenskap inför Gud. Det är något mycket nedtystat inom kristenheten idag, detta att var och en av oss ska alltså avlägga räkenskap inför Gud. Vägen Gud har berett dig att vandra heter som sagt omvändelse och tro. Du är alltså inte lämnad helt ensam inför denna räkenskap. Om du vill, så har du möjligheten att få stå inför Gud iklädd Jesu rättfärdighet. Då är du renad i Jesu Guds sons blod. Att vara frälst från synden och misstagen i detta livet, det är också samma sak som att få vara benådad på räkenskapens dag. Du behöver inte vara ensam om du lever i ånger och tro. Ja, då behöver du inte tvivla, då har du Jesus med dig. Han själv var ensam en gång inför stora rådet och stod till svars, liksom inför Pontius Pilatus. Han tog det straff som var honom ålagt och bar själv bjälken till Golgata. Jesus har stått ensam för att du inte skulle behöva stå ensam utan någon hjälp inför Gud. Du får lov att ha med Jesus med dig även då du ska stå till svars inför Gud. Nu är inte det kristna livet att bara leva vidare hur som helst. Det är alltså helt klart att även kristna ska träda fram och möta Gud. Även här kommer det kristnas liv och gärning i öppen dager. Det går nu inte att tro sig kunna leva hur man vill och sedan söka lite förlåtelse och sedan leva vidare som om inget har hänt och göra om samma sak igen. Sådant är att missbruka Guds nåd. Det är en falsk kristenhet. 10 Guds bud gäller även för den omvända människan. Och det är till för att under bön och läsning begrundas och reflektera över en stund varje dag. Den som gör om samma sak igen när gudstjänsten är slut och så fortsätter, var finns då den rätta ångern över synden, alltså skammen, skulden eller sorgen över att göra Gud emot? Petrus förnekade sin mästare 3 gånger, tuppen gol, och han gick ut och grät bittert. gråter du tårar över den synd du orsakar din himmelske fader, över att din bekännelse till Jesus inte alltid harmonierar med ditt liv. Om sorgen inte finns i ditt hjärta, då är ju tron hos dig svag. Och vidare är det också ett tecken på falsk gudsfruktan som börjar äta sig in hos en Jesu lärjunge. Och vi kan ta ett bibliskt exempel. Tänk på de två rövarna på Golgata, där den inne förargat börjar tala till Jesus. Och då står det ju, han säger alltså till Jesus: är du inte Messias? Hjälp då dig själv och oss. Men den andre tillrättavisade honom och sade: fruktar inte heller du, Gud, du som är under samma dom. Vår dom är rättvis, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont, och han sade: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade honom: amen, säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Här ser ni den falska och den sanna ångern hos de två rövarna. Den falska ångern vill ju inte ta ansvar för sina handlingar, utan bara blunda för det som hänt, tysta ner sitt samvete och bara ta sig förbi. Jesus blir då bara en bra ha-sak för att på så sätt kunna gå på nästa sak. Det är alltså mycket allvarligt, ingen respekt och vördnad inför Gud, och det slutar inte lyckligt. Och det blir då en evig förkastelse borta från Gud i evigheten. Så som du förhåller dig till Gud, så kommer också han att förhålla sig till dig. Den rätta ången ser Guds lamm som tar bort världens synd. Synden blir ett problem för den rätta ången, något som leder bort från Gud och inte hem till honom. Den rätta ången kommer ju tomhänt, utan något att visa upp inför Gud. Men den har sökt sin upprättelse hos Jesus. Den rätt ångrande syndaren ber därför: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Här har det hänt något. Guds ande har gripit in och gjort ett under. Den rätta ången har övergått i tro på syndernas förlåtelse. Detta att tänk på mig. Tron ser inte till sig själv, utan den ser till Jesus. Den söker honom, kommer tomhänt utan något att visa upp, men söker efter frälsaren, hans nåd och barmhärtighet. Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus är sann Gud. Han kan inte ändra på sig, utan han är den han är. Han hör den ångerfulles bön och söker efter det bedrövade hjärtat som längtar efter upprättelse. Sådant kan inte gå honom förbi. Därför svarar han: idag ska du vara med mig i paradiset. Den benådade rövarens tid på korset var förbi. Men han tog vara på den tid han hade. Det fanns alltså inte någon mer möjlighet för ett liv i helgelse och hederligt förvaltande av Guds goda gåvor. Men han räddade sin själ från att gå evigt förlorad. Han hade möjligheten och han tog den. Han var med andra ord klok och tog sitt förnuft till fånga. Han vaknade i tid innan det var för sent. Och här i tiden lever du med ditt liv och med din jordiska kallelse, dina jordiska föräldrar, änka, arbete, mormor eller vad det nu kan vara. Och sedan har du parallellt med detta den missionerande kallelsen att visa tron, delge den för andra. Kristenhetens ansvar är ju tvådelat. dels ansvaret att föra tron vidare till andra, till nästkommande generationer och dels inför Gud. Glöm inte ditt möte med Gud, din räkenskap som Paulus talar om, var och en av oss. Gud vill att du vaknar i tid. Och han har gett dig en möjlighet att göra något åt det fel du gjort. Bara detta att han informerar dig är en nåd i sig. Men när du söker honom, så söker han dig. Och ger dig det eviga livet. Han slutar inte upp med att lyssna på dina böner. Så fortsätt med de knäppta händerna. Bön om förlåtelse, bön om tro och bön om hjälp i det jordiska kallet och lika väl i det andliga. Du får läsa Guds ord och du behöver det. Förakta inte Bibeln utan lyssna när Gud talar till dig, liksom i predikan. Hör och besinna vad han säger. Använd din korta men dyrbara nådatid på ett gott, vaket och bra sätt som hör en Jesu lärjunge till. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och vi ska nu gå vidare lite kort på det temat, undervisning i den kristna tron. Och det kommer nu att knytas an lite lätt till nästa söndag som handlar om trons lydnad. Nu ska vi lite kort här då titta på lydnadens betydelse för den kristna tron. Man bör då ha klart för sig att lydnaden på många håll idag lyser med sin frånvaro inom den nordiska kristenheten. Det börjar bli mera sällsynt. Ordet lydnad, det står i Bibeln i nära förbindelse med höra. För oss blir det då ungefär, hörde du inte vad jag sa det? Lydnaden blir lite av en tredelning, kan vi rama in det med. Och det första är att den världsliga människan kan börja och lyda och försöka efterfölja Guds ord och lag. Detta sker alltså oftast efter eget tycke och smak när det passar och inte. Den omvända människan har en lydnad som bottnar i en gudomlig kärlek till sin frälsare. Och ser det inte som något tungt och jobbigt i att eftersträva buden eller att lyda dem så som Guds vilja. Naturligtvis finns det tider då det kostar på att visa just lydnad. Men det finns ändå en klar skillnad i synsättet på lydnad mellan en troende och en icke-troende. Sedan finns också den fariseiska, den förrädiska fariseiska lydnaden. Där en omvänd människa kan bli så blind av just lydnad att nåden och kärleken till Jesus försvinner eller kärleken till sin nästa uteblir och det hela övergår i lagiskhet. För en kristen människa finns det i Bibeln inget som kan utesluta lydnaden. Till exempel i att jag behöver inte hjälpa mina föräldrar bara för att jag ber så här mycket eller något i den stilen. Människan är ålagd att följa fjärde budet. Och på samma sätt, även om det inte ramas in till fjärde budet, men i förhållande till lydnad, så på samma sätt gäller förhållandet gentemot goda präster och bibellärare. När det gäller att lyda överheten så talar man om två regementen, det världsliga och det andliga. En Jesu lärjunge lyder den stat han lever i och följer de lagar och förordningar som där råder. Överheten är ju insatt av Gud och bär inte svärdet förgäves. Så på samma sätt som de 10 buden eftersträvas så gör man samma sak med de förordningar som staten har. Det finns dock en viktig men tydlig regel, och det är att en kristen människa måste först lyda Gud mer än människor. Jag ska bara visa en sak, jag glömde ta fram det. Det här är en festskrift till biskop Arne. Och en biskop har ju alltid ett bibelord som utgångspunkt. Och biskop Arne, han valde just detta, att lyda Gud mer än människor. Lydnaden mot staten bygger alltså på att så länge staten talar i överensstämmelse med Guds ord så handlar och rättar man sig efter det. Men det gäller också att vara vaksam. Beslutar staten emot Guds vilja, då gäller inte det kristna samvetet utan alltid det klara och tydliga Guds ord. Guds bud gäller även idag. Vi kan ta ett historiskt exempel från 30-talets Tyskland. Där fanns en teolog som hette Dietrich Bonhoeffer. För honom blev detta med att lyda staten eller Gud, det blev inte något som bara hamnade i teorin. Som ni vet så blev ju överheten diabolisk. Människor som inte hade de rätta åsikterna försvann. De eliminerades. Likaså handikappade och så även judar. Till slut invaderades Polen och resten vet ni. Att lyda Gud vid denna tid, det var förenat med döden. Och så är det för många kristna idag, världen över. Det är alltså mycket viktigt att kristna människor är med i den tid som går och ser mot den morgondag som gryr. Ett sätt att vara vaken är att lyda sin Gud och Fader. Håller du av lydnaden, så håller lydnaden av dig. Du ser därmed hur lagar och ordningar beslutas i förhållande till Guds ord och lika väl på arbetsplatsen som i skolan. Det handlar nu inte om att präster ska bli politiker eller ta politikers roll så som i vissa islamska länder. Men likväl måste man lyda Gud mer än människor. Historien är som sagt full av exempel där politiker har missbrukat sin position har fått av Gud och satt sig över Guds bud och fattar beslut som går emot Guds ord. Och det är alltså det som kristna måste vara beredda på att kunna genomskåda. Och detta, men när det gäller att lyda så gäller det inte minst bland de kristna själva. Ett samfund blir ju inte mer kristet bara för att man tar bort saker ur buden och lägger in saker som man tror att tidsandan vill ha. Detta gäller i synnerhet präster. De är satta till att inte bara vara lärare och herdar utan även föredömen. Här kommer återigen lydnaden in. Vad säger Guds ord och inte? Det går inte att prata bort något i kristenheten och till exempel säga att detta är min kallelse, så därför fortsätter jag. Det är ju ingen som ifrågasätter en kallelse, för det är ju samma sak som att ifrågasätta Guds handlande. Däremot kan man fråga, hur går det då med lydnaden? Den enkla och barnsliga lydnaden inför vad Guds ord säger. Vi kan ta ett historiskt exempel till. I urkyrkan skulle man kasta några korn framför kejsarens bild. Det var samma sak som att likställa honom med gudarna. De första kristna gjorde inte så, för de visste bland annat att du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Det var förenat med döden att inte kasta. Och alla förstår vilken viktig roll lydnaden spelade. Folket runt omkring, hur förstod de? Jo, de förstod ju på grund av lydnaden. Och idag drängs den många gånger i talet om kallelsen. Men fråga då om någon säger att det är kallade till diakonissa eller präst. Hur ser du då på lydnaden? Och vad styr den? Samfundet eller Bibeln? Och hur har du tänkt att du går in i detta nu? Att visa lydnad i ett samfund som accepterar det och det och det. Och tiger ihjäl det och det och det. Som också då avviker från kyrkans gamla tro. Och här handlar det också då om den synliga lydnaden. Detta att inte kasta. Det var en synlig lydnad. Det var inte bara något i mitt hjärta. Det var något folk såg och förstod. Inom skolans område så är det väldigt viktigt med retorik och så vidare. Man ska förklara och det ska vara tydligt. Och den synliga lydnaden, det borde ju vara så inom kristenheten också. Och ni kan också tänka på samlevnadens område. Hur många kristna bor inte idag sambo eller är frånskilda och omgifta? Desto mera kristenheten tar bort den synliga lydnaden, desto mera lik blir hon världen och upplöser på så sätt sin tro och bekännelse. Men om du i en sann omvändelse håller av lydnaden, så håller också lydnaden av dig. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var i begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. 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 Amen.